Du är för inspirerad.
Jag har varit för fel.
Inspirerad.
Ja, jag spelar spel.
Inspirerad.
Säg mig hur blev det så här.
Inspirerad.
Välkomna till våran värld.
Inspirerad.
Välkomna till episod 13 av Insnöd. Med mig David Sandberg och vem hör med mig?
Nor Anier.
Yes, som vanligt. Inga gäster den här gången heller. Jag är kvar i Japan, Nor är kvar i Stockholm, så ligger läget. Vi tänkte väl nämna först att vi har inget Skämshögen-spel till idag. Men som vi sa i förra avsnittet så bad jag ju, eller vi ju, lyssnade om råd på vilka spel vi ska spela i Skämshögen framöver. Och då har vi i alla fall fått två svar från våra trogna lyssnare John och Kristoffer. Så jag tänkte, jag kan väl läsa upp vilka spel de har föreslagit att vi ska spela då, så kan vi diskutera det sen. Yes. Och sen efter det så kommer vi gå igenom vad vi har spelat sen sist. Och ett Linus-tips avslutar avsnittet som vanligt. Ska vi se. Då skrev John... Kristoffer var först på i vår Facebook-grupp och skrev angående speltips från lyssnare. Jag råkar veta att David aldrig spelat GTA. Därför är något av dem mitt förslag. San Andreas är väl kanske bäst, även om jag möjligtvis ändrat den åsikten till imorgon. Och igen till i övermorgon, skriver han. Sjukt bra spel och ingår ta mig fan i spelallmänbildningen. Så det är hans förslag. Det tackar vi så mycket för. Och jag läser det andra på en gång och sen kan vi diskutera. Och John tackar för ett riktigt bra avsnitt. Och jag skulle också vilja passa på att tipsa er om att spela Earthworm Jim. Jag brukade hyra det hela tiden på det glada 90-talet och tycker det är en underskattad jävel som jag tror ni bägge skulle gilla. Tack John för det tipset. Vi kan väl börja med att prata om GTA. Jag har ju det spel jag spelar mest är Vice City. Sen dess har jag nog inte riktigt kanske testat 4:an lite grann och så. Så det låter väl intressant att gå tillbaka kanske och spela något av de äldre och se hur det står sig då. Och om man har, om det ändrar åsikten. Vad är din historia med GTA?
Alltså det började ju med de gamla på PC liksom. De som var top down. Sen jag har inte klarat något tror jag alls, utan jag har kört lite 3:an och lite Vice City och sen lite 4:an är det väl också. Men jag har aldrig liksom, jag har aldrig kört rakt igenom och sådär. Jag har alltid sprungit iväg på sidovägar och sådär.
Ja, det är väl det, är det som är lätt hänt. Jag tror många som aldrig har klarat ett GTA faktiskt.
Nej.
Men vad tyckte du om det du har spelat då? Eller?
Nej, jag tycker det är bra spel. Det är ingen snack om saken. Sen vet jag inte riktigt om det är min typ av spel, men jag skulle absolut kunna tänka mig att anta en sån utmaning. Och just San Andreas, jag har det hemma och jag har tänkt att spela det, så att absolut, varför inte?
Som sagt, jag tycker också de gamla har ju också spelat de här top-down-spelen, tyckte jag. De var jäkligt roliga.
Verkligen.
Men San Andreas låter som en, det tycker jag också skulle vara roligt att testa. Men grejen är, det är lite svårt när vi är på olika plats. Så det här, i alla fall San Andreas känns som ett sånt spel som är roligast att spela när man är på samma plats och spelar liksom turas om lite grann.
Än
att man spelar på varsitt håll. Ja. Så det tycker jag, när jag kommer hem i slutet av augusti där, så kan vi försöka dra igång det kanske.
Definitivt.
Och sen andra tipset då, Earthworm Jim. Det kommer jag ihåg att jag vet inte om jag hyrde det eller hur. Jag tror jag kan ha hyrt det på Mega Drive när jag var liten. Det jag kommer ihåg från det var i alla fall att det var jäkligt snyggt när det kom. och så här, skum humor och lite sån där. Ja, mycket mer än så minns jag inte riktigt. Det var väl Shiny som gjorde det här spelet, alltså Dave Perry. Har du spelat något av dem eller? Det finns ju två vad jag vet i alla fall.
Jag tror precis, det finns två stycken. Jag spelade ettan till Super Nintendo, kommer jag ihåg, när jag var yngre. Jag vet inte, jag minns inte om jag klarade det eller inte, men jag minns att jag tyckte det var kul. Och jäkligt snyggt också, så att det vore kul att kika tillbaks på.
Ja, det här känns ju som att det är ett kortare spel, eller det är ju kortare än San Andreas.
Det lär ju vara.
Men ja, jag vet inte, jag såg att det finns på Steam någon collection där. Till PC. Så frågan är, jag tror inte jag har ju bara Mac, så jag kan nog inte spela det här just nu i alla fall. Jag ska se om jag kan hitta någon lösning på det. Jag tror det finns en emulator och sådär också, man kan spela online, men det kanske vi skulle kunna hinna spela innan jag kommer hem. Jag vet inte, på varsitt håll i så fall. Om det bara är några, inte är så långt, tänker jag.
Ja, kanske det. Jag vet inte, jag är lite jag är lite så här kluven om, jag tycker nästan skämsägen är roligast att spela ihop, men vi skulle kunna göra det på varsitt håll också, definitivt. Men jag tror också, om jag inte minns fel, att jag har det på Super Nintendo, eller att min brorsa har det liggande. Jag ska kolla upp det. För i sådana fall skulle man kunna köra det på originalkonsol liksom.
Ja, det är roligast förstås.
Precis.
Ja, nej, men vi ska väl försöka ta båda de här spelen, låter som bra tips alltså, så det kan vara kul.
Ja,
jag skulle gärna spela dem, men vi får väl se om det blir när jag kommer hem sen i slutet av augusti, eller om det blir innan dess, men det är ju bara det blir ändå bara typ två avsnitt eller så det.
Ja, exakt.
Det kanske folk kan vänta på två eller tre avsnitt. Vi kan väl säga så att vi kommer att få spela dem, men vi får se när det blir lite grann.
Ja, precis. Men stort tack för tipsen, för det är kul. Det är sådana spel man kanske inte skulle tänka på själv att spela. Och det är ju det som är syftet med att vi bad er att tipsa också.
Ja, att man får, speciellt Earthworm Jim var inget man har top of mind direkt på spel kanske.
Nej, precis. Men det är fortfarande sådana spel som vore kul att spela igenom, som verkligen som var stort på sin tid liksom.
Exakt.
Så, ja, det är två bra tips, verkligen.
Ja, så det tackar vi Kristoffer och John för. Och vi kan väl säga till, om det är några andra som lyssnar och fortfarande, om ni har några tips, så är det bara att skriva på Facebook eller Twitter eller mejla oss då. Så kan vi diskutera det sen. Skämshögen kommer ju aldrig ta slut. Vi kommer ju dö innan skämshögen
är
avklarad, tyvärr. Nästan.
Ja,
det byggs ju på hela tiden.
Katalog nu inför det här också. Jag kommer nog aldrig spela alla där ens. Och jag har ändå inte jättemånga spel på Steam. Så att, anyway.
Det får man inte tänka på. Det är som att tänka på alla filmer man inte kommer hinna se och alla böcker man inte kommer hinna läsa.
Nej, det är bara deppigt.
Ja. Men som sagt, tack för tipsen. Vi går väl vidare i avsnittet och pratar lite om vad vi har spelat sen sist. Det har gått en månad lite drygt nu sen senaste avsnittet. Jag kan väl fråga dig, vad har du spelat sen sist?
Jag kan dra lite snabbt vad jag har hållit på med och sen gå in på och berätta lite mer om något. Men jag har under de här två avsnitten har jag hållit på med The Last of Us, det här nya, eller den upphottade versionen till PS4. Men jag spelar tillsammans med min fru Marie, och så det har inte blivit, kontinuiteten har inte varit så bra. Men jag lovar att säga någonting om det sen när jag har klarat det. Jag tror vi är typ halvvägs nu.
Nice.
Men jag gillar det jag ser. Men det är väl det, och sen har jag spelat ett spel som heter Wrestling på iPad, som ni kommer få höra mer om sen. Men det jag tänkte berätta om nu lite grann, som jag också har spelat, är spelet The Novelist, som är ett, ja, det släpptes bara digitalt. Jag spelade det via Steam då. Det kom ut 2013, och jag vill säga, det är ett väldigt storydrivet spel som handlar om en, det handlar om en familj, men det handlar framförallt om pappan i familjen som är som håller på att skriva en bok. Och i inledningen eller i början så han får så här vad heter det, writer's block, alltså han är svårt att producera någonting liksom.
Så skrivkramp.
Att, skrivkramp heter det, precis. Mm. Men inramningen är att de har köpt ett hus ute på landet. Klassisk inramning med men så här, jättefint gammalt hus, och det var tydligen jättebilligt och sådär. Och det är väl, har haft många ägare tidigare, och ingen vet liksom varför folk har flyttat ut och sådär. Så det är en ganska klassisk skräckinramning. Men det är inte ett skräckspel, utan det är verkligen ett spel om relationerna. Så det finns, alltså spelet bygger på att det finns ett gäng dilemman liksom. Det gäller att, precis som verkliga livet, du måste balansera liksom familjelivet, hans arbete och liksom, ja, privata sfär. Och sonen har också lite problem på sitt håll. Alla har sina egna problem, så att säga.
Alla har problem, ja. Det är som det brukar vara.
Exakt. Det är, det är så det är. Så att, ja. Men storyn kretsar kring den här familjen, och du som spelare liksom väljer utgången av storyn också. Det är en del av... Det är indelat i olika kapitel, och när du så att säga klarat ett kapitel så väljer du utgången för det kapitlet, så att säga. Du kan välja en av de här tre karaktärernas liksom utgång utifrån vad de vill i sitt liv, så att säga.
Alltså det är inte att man gör olika val som påverkar, utan du kan du väljer bara i slutet och säger, ja, den här personen ska göra typ det här, eller?
Ja, typ. Alltså du... Jo, så är det. Men beroende på hur mycket du investigerar, alltså du spelet går ut på att du går och liksom letar information i det här huset, kan man säga. Eller alltså, jag kanske ska berätta lite om mekaniken så det är kanske lättare att haja. Det är FPS-styrning, men du går inte runt, eller det finns två modes i och för sig. Nu körde jag körde stealth mode. Det finns ett som är story, där du bara kan gå omkring och utforska helt fritt. Och så finns det ett som är stealth, där du måste hålla dig gömd.
Gömd från sin familj?
Nej, du spelar inte som någon i familjen, utan du är liksom en...
Okej. Just det, ja, men det tror jag, man är något spöke eller någonting, tror jag.
Ja, alltså, man ska inte spoila, men man fattar det ganska snabbt. Att man är ju liksom, alltså... Man är någon som flyger runt och liksom påverkar, och när de upptäcker dig så blir de rädda liksom.
Ja, okay. Och blåser ut ljus och håller på så här.
Nej, man håller på att mixa med lampor och sånt där. Det är en grej som man kan använda, just för det gäller att hålla dig, du processar föremål. Och i det här spelet är framförallt lampor du processar. Och det, om du tar dig runt så istället för att gå omkring med vanliga vaststyrningen, så kan de inte se dig. Så det är så du spelar mycket i stealth mode, att du tar dig liksom från lampa till lampa eller och sådär. Men om de står på en plats du behöver komma åt, så kan du mixtra med lampan liksom, så att den börjar glitcha, och då går de iväg och kollar det liksom, och då kan du investigera det istället. Men det är egentligen hela mekaniken. Det är väldigt simpelt mekaniskt så.
Det låter ju rätt kul. Alltså jag kommer ihåg, jag kollade på det här någon gång för något år sedan eller så. Men då trodde jag man skulle vara den där författaren liksom. Och det tyckte jag så här, det låter kul, men sen när det blev så här, man ska vara något övernaturligt väsen, tänkte jag, det här, jag ville ha en så här, vad säger man, vardagsdrama story eller sånt, så då skippade jag. Och sen var det rätt dyrt också, eller dyrt för att vara på Steam, eller vad man ska säga. Men det här, när du berättar, så låter det rätt kul.
Ja, jag tycker det är trevligt. Alltså, jag tyckte i början kändes det, när man förstod liksom hela grejen, eller vad säger, när man hade fattat att det här var det enda som var gameplayet liksom. Det var så här det var. Då kändes det lite torftigt, men storyn är extremt välskriven och drar in den liksom. Och just det är intressant att balansera liksom de här, eller liksom att vara en del av den här familjens drama liksom, som en outsider liksom.
Mm.
Men det är mycket på grund av att det är väldigt välskrivet och det är väldigt, alltså det påminner mycket om Gone Home. Tycker
jag. Ja, det var det jag tänkte säga nästan. Ja. Coolt.
Fast det är mycket mindre. Alltså det är ju ett hus. Det är en modell av ett hus som är uppbyggd. Det är typ, vad kan det vara? Alltså max 10 rum, kanske inte ens det. Och det är där du rör dig hela tiden. Alltså, du bara går omkring. Och det är väldigt så här supersimpla, men snygga liksom, texturer. Och det är nästan inga föremål någonstans. Alltså de föremål som är sådana som du kommer att, som du antingen nu direkt kan interagera med, eller som du kommer att interagera med i ett senare kapitel liksom.
Mm.
Så det är inte så mycket där, alltså så. Men det är just story liksom. Så att det har ju fått kritik för att gameplayet liksom är, och det här stealth-grejen bara är ett hinder för storyn. Just för det finns de här två modesen i början liksom. Men jag tycker ändå att den funkar. Alltså det gör ju någon, det är lite extra att vara tvungen att alltså det är det som ger ett litet gameplay-element ändå. Att försöka hålla sig undan lite och så. Men det ja, handlar om storyn.
Man kan bli upptäckt alltså, eller ja, man spelar
det
andra.
Det kan man.
Vad händer då? Är det game over då? Eller vad
nej.
Vad innebär det att bli upptäckt?
Om du blir upptäckt 3 gånger så varje kapitel går ut på att du ska ta reda på vad personerna, de här 3 olika personerna vill i det kapitlet så att säga. Vad vill de? Mm. De vill någonting som är kopplat till ett föremål varje kapitel. Och om du har tagit reda på all den informationen så kan du liksom hitta en alltså, du måste välja en av dem och det blir som den vill. Men i nästa kapitel så kan du liksom om du vet vad de andra vill också, så kan du hitta en kompromiss mellan dem i nästa kapitel. Men om du har blivit upptäckt 3 gånger i rad så är en av de karaktärerna då borta från den, då kan du inte kompromissa sen. Så att kompromissa är ett sätt att få fler karaktärer att bli nöjda så att säga.
Okej.
Ja, det är lite så. Så att det.
Ja, det låter lite invecklat, men det kanske är enklare när man liksom kommit in i det.
Ja, det är ju mest bara en mekanik för att dels för att man ska explora allt och sen dels för att därför att det ska bli mer intressant att inte bli upptäckt typ.
Mm.
Det måste ju finnas någon sorts liksom vinst med att inte bli upptäckt, annars så skulle det vara lite trist att göra det liksom. Så jag tror det är det. Så det låter avancerat, men det är inte jätteavancerat. Men jag tycker att det här, alltså de rör sig runt omkring i huset också, karaktärerna. Och det funkar jäkligt bra, liksom. De knallar runt, det känns ändå rätt levande, fast det är ju väldigt tomt i huset, liksom.
Okay. Det är inte bara att en går från en punkt, som en patrull, så här, som i gamla spelare, så här, går till ett ställe, vänder sig om, går tillbaka, typ.
Eller? Det är nog säkert en sån simpel AI, liksom. Men jag är inte helt hundra, det är svårt att följa dem så där och kolla exakt hur de går, därför att du måste hålla undan hela tiden. De går ju om varandra så att säga hela tiden.
Okej.
Okay. Men det är nog inte superavancerad AI där. Men jag vet inte, jag tycker att det liksom det gör det väldigt bra faktiskt. Så att även om det är ju supersimpelt liksom rent mekaniskt, det är det. Men det är ändå intressant som upplevelse tycker jag. Faktiskt. Jag tänker om det var någonting
spännande.
Ja, just det är ju det också. Det blir ju svårare och svårare att hålla sig gömd för varje kapitel. Alltså det blir svårighetsgraden ökar lite grann också.
Okej.
Och sen är det en annan grej också. Alltså det finns flera olika saker. Du kan gå in i karaktärernas minnen också. Det är liksom flera lager av storytelling, måste jag säga. Alltså, eller flera element. Dels först så ska du gå och hitta lappar och grejer. Och lite läsa på saker och sånt. Och sen så är det också att du kan gå in i deras minnen. Och då får du liksom en liten berättelse utifrån konversationer som har skett. Typ. Så att om du hittar ett minne, du går in i typ när huvudpersonen, Dans huvud liksom. Och retriever ett minne. Då ser man kanske när han står och pratar med sin fru. Och vad de säger då. Och de här konversationerna är utspridda över huset också. Så du ska liksom gå och hitta dem då. Och så vidare. Det är som att du är inne i ett annat en annan typ av mode liksom. Då blir allting grått och du ser att det är liksom ett minne så här.
Okay.
Och sen är det också en annan grej, och det är att sonen, eftersom pappan, del av storyn är att pappan är väldigt, han är väldigt upptagen med det här, hans writer's block, han är svårt att producera, så han är väldigt, både sonen och mamman tycker att han är liksom frånvarande. Så sonen ritar så här teckningar med kritor som han sätter upp i huset med liksom lite vad han vill, hans önskningar och sånt där. Han kanske ritar en teckning på Dan, alltså pappan och han själv, när de flyr en drake liksom. Och han ritar sånt som har hänt också liksom, att...
ja. Och så går han Dan förbi och säger, det där kommer aldrig hända.
Ja, precis.
Jag har inte tid med sånt där, lär.
Exakt.
Ja. Ja, okay. Ja. Ja, men det låter ju som att det finns flera lager av liksom, berättelsen som man kan sjunka in i om man har lust.
Ja, absolut. Jag tycker det är... jag valde ju det här stealth-modet. Jag vet inte om jag kommer testa det andra, men jag kanske kommer göra det också. Men en grej som var lite intressant är att du kan inte liksom gå tillbaka till en gammal sparad fil. Att det är autospar hela tiden. Så du kan inte... för när jag blev upptäckt första gången så ville jag så här börja om. Liksom. Men det fick man inte göra. Då var det bara så här... save and quit, liksom. Du kan inte bara quit och gå ur det. Alltså jag antar att det finns, du kanske kan hacka dig till det och bara stänga av det liksom. Men det är byggt så liksom att är du upptäckt så är du upptäckt liksom. Lite bestraffande på det sättet.
Ja, men det är väl, det är väl skönt. Eller det är väl...
ja, det är lite hardcore.
Då kan du inte älta dina val liksom.
Nej, exakt. Ja, men det är kanske en del av det också, precis. Så att det kan man ju inte i verkligheten. Så att,
nej.
Eller man kan älta, man kan inte spåra tillbaka tiden och göra om det.
Nej.
Ja. Nice. Ja, men trevlig, ja, det låter kul. Trevlig upplevelse faktiskt.
Schysst. Ja, jag tänker bara på att om man skulle göra ett annat spel där man var spelad som pappan eller någon så här, som när du sa att man skulle gömma sig för de andra, att man var pappan, springa runt och så här, om ens barn ville typ ha pengar till lördagsgodis så skulle man gömma sig och säga, fan, jag gömmer mig bakom soffan så att han kan inte fråga mig om godispengar.
Ja, just det. Så de hittar en, vad gör du pappa? Jag håller på att plocka upp lite skräp här.
Ja, det vore kul. Så stealth mode i sitt eget hem.
Fan, det är ganska bra idé.
Ja, jo.
Dad simulator.
Exakt. Ja, eller så, ja, man kan ju spela vilken, eller man får välja karaktär.
Ah, okay.
Jag har ju spelat ett par spel också. Jag kan ta börja med, jag vet inte om jag ska fortsätta samma, lite samma genre i alla fall på. Jag har ju spelat, du spelade det här Blackwell Legacy för i episod 9 har jag tagit reda på att det var.
Okej, ja just det.
Faktiskt, om man vill gå tillbaka och lyssna på det. Men det är, och det, förut kunde inte jag spela det på min Mac för att det fanns bara på Windows. Men nu kollar jag på Steam och då helt plötsligt stod det så här, installera, att du kan, installera spel. Så jag bara, okej.
Nice.
Så jag tänkte, det kan vara kul att spela. Det verkar bara vara typ 2-3 timmar. Så det är ungefär lagom för mig just nu. Mycket annat att göra. Så jag installerade det. Det kom 2006 och ja, gjort de här Wedget Eye som de heter, som verkar vara specialister på just det här. Det är ju peka och klicka spel liksom. Och ja, du har ju redan pratat om liksom vad det handlar om. Det är den här en kvinna som är, jobbar på en liten tidning och skriver för den, och ja, man ska ta reda på, det är någon som har begått självmord, och ska man, ja, luska lite i det där och hur det gick till och varför och sån där grej. Det jag gillar med det här spelet, jag tycker det har ganska bra röstskådisar. Det finns en del så här, små roliga kommentarer. Inte riktigt, det är inte samma kvalitet som typ Broken Sword och Monkey Island-spelen i dialog, tycker jag, när det gäller just så här. Ja, det här var deras, det första spelet i den här serien. Det har kommit typ tre uppföljare, tror jag. Så för att vara det första spelet så tycker jag ändå att det är ganska, ganska bra. Men jag tycker det finns bättre spel i den här genren. Men ja, gillar man verkligen peka och klicka spel så tycker jag att det, och vill ha en upplevelse som kanske inte är jättelång, så är det ett ganska, ganska intressant story och, ja, och så. Det jag hade lite problem med är att ljudmixen är väldigt dålig. Vissa kommentarer är liksom typ det är för låga liksom, helt enkelt. Liksom ligger under eller typ i samma nivå som musiken, som gör att, och det är just specifika kommentarer eller som de röst ja, dialoger som ligger för lågt, jag tänker. Det störde jag mig på. Och också andra buggar som det var någon person man pratade med, så istället för att inleda med så här hello typ, så säger de så här thanks anyway. Så de har liksom triggat en sån fras som ska ligga sist i dialogen, så råkar den komma in först istället. Oj. Och säger thanks anyway, så börjar jag fortsätta prata. Jag vet inte, det är jättemärkligt.
Oj, det är ganska illa i ett sånt,
ja,
spel.
Ja, det är ganska mycket såna här små eller buggar som man bara, va? Sa, inledde hon med att säga thanks anyway till någon? Jag bara, okej, ja. Ja, det är lite såna här grejer som man kan liksom märka att, jag vet inte om det här var deras första spel, men det känns lite så här nybörjar missar liksom vissa sådana grejer. Och sen tycker jag också att musiken är lite så här, vad ska man säga, lite beats-aktig musik, lite så här typ sån musik så här. Ibland känns det som att det känns inte riktigt som att det passar in riktigt i alla på de ställena där den kommer.
Jag tyckte det var nice, vill jag minnas.
Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Jag tyckte inte det var så jättebra. Och sedan att det här kan ju vara mer mitt problem, men det kraschar typ hela tiden mitt alltså när jag kör det här, så jag är tvungen att spara hela tiden så här, för att undvika att gå förlorad om någon data liksom. Men det, ja, som sagt, det är möjligt att det är någon Mac-bugg eller något sånt, men det får man tänka på i alla fall om man spelar på Mac, tror jag. Ja, jag vet inte, jag behöver inte berätta så jättemycket mer om det. Det är ganska liksom småtrevligt peka-klicka-spel, tycker jag.
Men du spelade igenom hela, va?
Ja. Okay.
Hur långt var det då, typ?
3 timmar tror jag det tog, men det var ju inklusive mina, att jag var tvungen att, det var Steams egen tidsräknare, och den synkar liksom även om man typ spelet kraschar, tror jag att den räknar att man har spelat, även om man måste liksom i själva spelet börja om från en tidigare sparpunkt då.
Ja, okej. Okay.
Så typ 2,5 kanske, 3 timmar.
Shit, då var jag nog nära att klara det där när jag spelade det. Jag spelade inte genom hela, men jag var ju, så jag spelade nästan 2 timmar.
Ja, det var några ställen som var så här, liksom, vad fan ska jag göra nu? Såna typiska peka-klicka problem liksom. Jag var tvungen att kolla upp vad jag skulle göra, för jag hade ingen aning liksom, men en del sådana pussel eller lösningar kändes ganska, det var väldigt ologiskt, tyckte jag, svårt att förstå liksom. Men det är ofta så i peka-klicka-spel att det är vissa grejer man inte har någon aning om, så man får hålla på att testa alla möjliga sorters lösningar liksom.
Jo, det är lite problemet där. Det är väl hela problemet med den mekaniken, att hur ska man se till att det inte, att spelaren inte fastnar när det är pussel liksom.
Ja, det är väl liksom, alltså ofta nu för tiden är det ofta mindre spelstudier som gör såna peka-klicka-spel, och då har man inte riktigt tid kanske att lägga ner jättemycket liksom på att folk ska beta-testa eller prova innan det släpps liksom. Så okej, ta in en grupp på 100 pers och testa spel och se var kör folk fast och var det verkar vara problem liksom. Det funkar, man får liksom, det har man inte budget eller tid till heller, antar jag. Så ja.
Nej, precis. Men det är ju det där, det är ju de som ändå har försökt. Alltså i moderna sådana där spel så finns det ju ofta så här hintsystem och sådana där grejer. Alltså för att se till att folk inte, jag tror ändå det. Visst, du alltså, det lättaste sättet är ju bara att göra pussel som är så lätta så att alla klarar det. Men då ska du balansera upp det också. Då ska det fortfarande vara intressant liksom.
Ja, exakt.
Så att det är svårt det där med pussel. Pussel är riktigt svårt att få bra, tror jag.
Ja, man vill ju liksom, eftersom det är liksom ganska historietunga spel, eller man spelar de här spelen oftast för att man fastnar för storyn eller något sånt. Och då vill man ju som utvecklare antar också att folk ska ändå ta sig igenom spelet och liksom uppleva slutet och inte köra fast mitt i och bara, jag orkar inte köra. Så ja, nej, det måste vara en svår avvägning där du försöker få till.
LucasArts hade ju, de hade ju en variant. Jag kommer ihåg på Monkey Island 2, där kunde du välja två, det var två modes liksom. Det ena var typ I want all the puzzles, all the fun. Eller så var det en som var så här: no, I'm scared typ. Och då fick man liksom inte alla pussel, utan du fick okay. de dummade ner det liksom. Så det är ju kanske en variant också. Men det där är sjukt intressant. Jag tycker det är sjukt intressant det där med pussel och att få det bra i spel. Det är få som lyckas med det alltså.
Jo, det ska vara roligt och lite utmanande och samtidigt inte för svårt liksom.
Så exakt. Och de som gör de bästa pusslerna, det är ofta, om du tänker typ Zelda och sånt, som har, de har ofta lätta pussel, men det de gör som är så bra, det är att allt som du ska kunna använda för att lösa pusslet ska finnas on screen liksom. Du ska kunna se det, du ska kunna förstå det utifrån det du ser precis i den stunden. Och det är ju många sådana här peka och klicka spel som, det gör de inte, utan du har hittat ett föremål för länge sedan och så nu ska du använda det nu liksom och så vidare. Det blir inte uppenbart att du ska använda just det där och så.
Nej, i det här spelet var det lite så här, alltså, man har ju både föremål man kan, ja, eller jag vet inte, man använder man, ja, det är väl, jag vet, kommer inte ens ihåg om man riktigt använder de här inventory-föremålen, men man har i alla fall grejer man kan plocka upp och sen, men samtidigt kan du ju klicka dig runt och liksom gå omkring på skärmen. Och i något ställe, då ska man typ gå till ett visst ställe så att en viss, och vänta där tills det triggas en händelse som gör att du liksom kan ta dig vidare. Så det är liksom lite sådana där, sånt som man inte riktigt förväntar sig av peka-klicka-spel. Att man ska liksom stå och vänta typ på en plats för att något ska hända liksom. Så det var ju verkligen så här, typ omöjligt att förstå när man inte är inne i den sortens mekanik, om man ska säga. Så det var lite klurigt.
Det är lite taskigt. Men fanns ingen ledtråd att man skulle göra det heller eller någonting, eller?
Nej, det var verkligen.
Det är
helt
alltså.
Ur det blå liksom. Ja. På fel sätt.
Ja, på fel sätt verkligen.
Yes. Ja, men det var som sagt, är man väldigt intresserad av peka klicka spel, tycker jag att det kan vara värt, om man kan bortse från de här liksom lite buggar och lite sån här grejer. Jag tänkte nog försöka spela tvåan också. Det ska vara ungefär samma längd, så det när jag får tid. Men
hur ganska... är det? Har du kollat upp det? Är det för det är liksom, det är inte episodbaserat, utan det är ju ett nytt spel, men det är som små uppdrag varje spel, som jag förstått det. Alltså det är samma huvudkaraktär och sådär, men det blir ett nytt äventyr, eller? Nej, det är inte det.
Tvåan ska visst vara...
Nej, spoiler inte.
Nej, men man får spela som en annan person som man lär känna i första spelet, kan man säga. Okay. Det är en prolog till första spel.
Nice.
Så sen har jag inte riktigt koll på hur... jag tror att i de efterföljande två delarna så är det samma huvudkaraktär. Den här Rosangelina Blackwell som hon heter.
Vad tyckte du om henne förresten? Som karaktär?
Ja, ganska bra. Jag kommer inte ihåg vad du sa, för om du tyckte att hon var lite dryg eller vad, tror jag.
Ja, men hon kände så här neggig liksom, kommer jag ihåg. Alltså det var så här liksom lite märklig person liksom. Alltså det är inget fel att vara en märklig person, men hon var ju på liksom ett så här lite oskönt sätt, kommer jag ihåg. Att hon var liksom...
Ja, jo, det är sant. Men
lite
man får ju välja lite grann.
Lite dryg tiden och sådär.
Men det beror lite på vad du säger för något, eller vad du väljer för dialog alternativ också. Man kan ju välja att vara lite drygare eller gladare också.
Jo, det är sant. Men jag vet inte. Det kanske var sättet de sa det på då. Jag har ingen aning. Jag kommer inte ihåg. Jag bara minns att jag tyckte det.
Ja.
Det kanske var att jag valde alla de alternativen. Omedvetet. Och sen så bara...
Jag tyckte det var för att flera andra karaktärer i spelet som var värre eller mindre sympatiska, om man säger så. Men det är ju det här klassiska, också sån här peka-klicka-grej, att om du inte ska kunna typ gå in i ett rum eller göra en viss sak, då säger de liksom så här: nej, det där är ingen mening att jag gör det här. Jag vill inte göra det där nu. Mm. Det är sån här grej, man klickar på grejer. Okej. Jag vill inte kolla på tv nu. Nej, okej. Alltså, jag vill inte laga mat. Liksom massa såna grejer. Där man, såna lösningar också, men det får man ju ta.
Men vadå? Hur skulle du vilja att du skulle varit istället då? Alltså...
Ja, men okej, när man är hemma hos henne så kan man välja typ så här, klicka på spisen och säga nej, jag vill inte laga maten. Det finns liksom ingen anledning att kunna klicka på spisen mer än att veta, eller få veta att så här, ja, det här är min spis. Typ.
Mm.
Det känns lite... Där känns det som att de gjort så här, att vissa grejer som man ska kunna interagera med bara för att det ska finnas där. Fast man ändå inte kan göra något med dem, utan det är bara för att man ska kunna klicka runt lite grann.
Ja, just det.
Man ser lite sådana grejer som är, där man ändå inte har liksom, det inte finns någon mening med
alls. Det kanske är för att det inte ska bli för lätt heller, för om det bara var sånt som du ska interagera med som dyker upp så.
Ja, jo, det är sant.
För så är vi som moderna gjort också, då blir det nästan för lätt tycker jag.
Mm.
Men samtidigt, det ska inte vara svårt, alltså det ska inte vara dåligt svårt heller liksom. Nej. Vilket det lite blir.
Ja, jag tror det var på de här 3 timmarna tror jag körde fast kanske tre gånger eller något sånt där. Så det är väl, ja, det är ändå helt okej, men man behöver nog, vissa grejer kommer man nog få slå upp på internet. Det var jag tvungen i alla fall.
Yes.
Men kan jag tipsa om den här sidan, så eftersom vi ofta brukar säga hur långa spelen ska vara eller liksom är tänkt att vara. Det är den här howlongtobeat.com tror jag den heter.
Mm.
Som är en ganska bra sajt där folk får bara submitta sina tider för olika spel, så kan du ha det som en referens innan man börjar spela ett spel, om man vill veta att om det är liksom 60 timmar man ska lägga ner eller om det är 5 timmar. Eller så den brukar vi använda rätt mycket.
Mm.
Ja, det var väl det om Blackwell Legacy.
Yes.
Då är det din tur igen.
Det är min tur igen, okej.
Okay. Ja, det tycker jag.
Ja, men då berättar jag lite om Razzling då, som är det andra spelet som jag har spelat till idag. Det är ju ett free-to-play-spel som kom i år, vill jag minnas. Så du kan betala för att bli av med reklamen typ. Men annars är det är gratis att spela i övrigt liksom. Det är ett spel som... det är ett lite arkadigt wrestlingspel kan man säga. Där du... du har en liten lila gubbe som du wrestlar med. Och du kan göra typ 3 olika grejer. Du kan hoppa. Eller så kan du rotera dina armar... framåt eller bakåt typ samtidigt då. Och så man använder den tekniken att rotera armar för att kasta ut andra wrestlare ut ur ringen.
Mm. Ja, det ser ju väldigt kul ut.
Ja.
Screen, alltså de filmerna sett, eller det är ju så här gammal Atari grafik typ, väldigt så här minimalistisk liksom.
Alltså, C64 skulle jag nästan säga. Ah, okay. Tycker jag det ser ut.
Ja, det är...
Och musiken låter lite C64 också. Men precis, men det är riktigt old school i alla fall. Alltså grejen är, jag intervjuade han som designade det här spelet. Så att det kanske är bättre att vi lyssnar på det och så får han berätta lite mer om spelet, helt enkelt. Okej, I'm sitting here with Colin Lane. Mr. Colin Lane, game designer. And his latest game is a game called Razzling, which I've just tried out.
Yep.
Can you tell us a little bit about Razzling?
Yeah, so Razzling is my third game, iOS game, and Google Play as well. And it had quite a strange beginning, because it's been a prototype that's been sitting on my desktop for quite a long time, for about a year. And I was working on my second game, Golf is Hard, which you may have also played, I think. Yeah,
that's a good one as well.
And I had a final meeting with the artist, just looking at the final art going into the game and a few adjustments. And he he was clicking on some of my prototypes, and he opened up this one that was called Royal Rumble at the time, which was basically a couple of squares fighting with each other. And he instantly said, like, this is the funniest thing I've ever seen. And he said, we need to start making this. And I was like, this thing? Then
you're so humble.
Well, it was very abstract, you know. It was just these squares with little arms swinging around and battling with each other. But he kind of saw something in it. So we started building it, and it turned into wrestling.
Yeah.
And it came together pretty quickly, actually.
Okay. It's a really fun game. You said earlier that you were lucky, but I don't believe that it's all luck. Can you tell me a bit about your design decisions or what how the process was?
I mean, a lot of the things that happen in wrestling are not exactly how I envisioned them. I just started building it. Like, how can I make these guys fight with each other? And, you know, I watched it unfold on the screen. Like, okay, so that's how they're doing it. And it looks quite funny and it looks quite weird. So I'm going to stick with that. You know, it wasn't like fine-tuned mathematics or anything. No. It was just trying to make it physically happen. Because it's a concept that I wasn't directly copying a existing game. I was trying to make this. I guess the original idea came from these kind of Royal Rumble type games I used to play on the Super Nintendo. I always enjoyed the Royal Rumble concepts. I wanted to make my own one, but more kind of physics based.
Yeah.
So yeah, I started building it, started trying to work out how it was going to become possible, and then watching it unfold on the screen, it actually became quite funny. The physics were a bit wonky, you know, the engine that I'm using, it's sometimes a bit unpredictable. And what happened was wrestling. It kind of created itself in a way.
Nice. So you said that you started out trying to just make it happen. I mean, the physics, make something happen on screen, basically.
So, yeah, one of the initial problems was how to make the guys stay upright.
Okay.
I started off using things like, if they're falling over, then I'm applying a kind of turning speed to them and so on. Like, because in the traditional wrestling games, it's not physics, it's animation. You know, if a guy falls on the ground, it's an animation, then he has a standing up animation and so on. So that's when I guess the breakthrough and really the foundation of wrestling is the kind of pivot action the characters have. Their kind of center of gravity is in their feet. So I guess it's like, I don't know, what were the things called? Like Mr. Bobblehead, where it had like a weight at the bottom and you could punch it and it bounced back forward. Yeah. So that's what they are. You push them over and they'll wobble back up into the upright position. And that's where a lot of the unpredictability and strangeness comes from. So once that was in, then it was just creating the AI of them rotating their arms to pick you up. And that's it. I mean, it's quite a simple game in terms of the code in it. It's not super detailed.
No, but the core mechanic is really good.
Yeah, exactly. It's strange and it's wacky and it changes every time. So I think that's what makes it enjoyable and funny. It's unpredictable.
Yeah, definitely. Did you get inspired by any like toys or some of those things you mentioned?
Yeah, I mean, the thing that I wanted to get was the Royal Rumble of you being in the ring and lots of other guys being in the ring and everyone's trying to throw each other out. That kind of mayhem. That's what I wanted to achieve. I wasn't sure how I was going to make it. But one thing that always used to annoy me about the original wrestling games was the button bashing. You know, there was a lot of it. And once you got into a grapple and to do anything, you had to spam the button to win the grapple and so on. So I wanted it to be more fluid. But I mean, I like crazy physics, and I played a game called Soccer Physics, which it had the kind of character movement that I wanted, but without as much control. So that was my kind of focus, was on trying to create the character movement where the guys were wobbling around and standing up again. But in terms of that, I guess the main inspiration were the original WWF Royal Rumble on the SNES mixed with crazy physics games like Soccer Physics.
Mm. But do you have the... I haven't played the iOS version yet, but I played an early prototype for the PC.
Yeah, okay. Yeah.
But, I mean, then you had the... It was only local multiplayer then. Two-player multiplayer.
Yeah.
Versus. Do you have you expanded that now? Or?
Well, the original iOS build was only one player.
Okay.
Because we're using on-screen buttons. And you need 5 buttons to control the character: left, right, jump, and then rotate your arms clockwise, anti-clockwise.
Yeah.
But we got a lot of comments. Almost every comment asked for multiplayer in it. So we decided what we're going to try. So the current update now has
two-player
co-op or versus. So it's 10 cool. on-screen buttons. Yeah.
Oh shit!
So it's it's crazy. It's it doesn't work as well as it could, you know, because on-screen buttons are tricky, and then two people using 5 buttons each on one screen. Yeah, it's the only way it was possible.
Yeah.
On a mobile device. But we have the desktop build that has 4-player gamepad support, which is much better. It's a lot more freedom to it, but that's unreleased. We're still trying to work out what we're going to do with that, if anything.
Because
obviously it's a much bigger deal trying to release a desktop game. But
yeah,
it plays much better with gamepad, and it's a great party game. A 4-player wrestling is good fun.
Yeah, because you really want to play more than... I mean, 2 players is really fun,
but
it kind of needs more play.
It really does.
Long for it when you play it.
2-player when they're evenly matched in skills can become a bit of a stalemate. The 4-player adds the unpredictability to it, which adds to the fun. A lot of people are asking for Bluetooth connection, but that's where my skills meet the limitations. That's never going to happen. I don't even know where to start on making Bluetooth connections and so on. So you're very much in the future if it ever gets to that stage. So right now, the mobile version of wrestling has pretty much reached its limit now, capacity of what it can do.
Yeah. I'm looking forward to all of your games you're going to do in the future.
Yeah, good.
And thank you so much for talking to me.
Yeah, thanks for having me on.
Du har fått en liten genomgång av wrestling. Alltså det är inte wrestling, utan det är wrestling. W-R-A-S-S-L-I-N-G, va?
Ja, tror jag. Precis.
Nice. Jag har beställt, eller köpt lite spel nu inför min... Jag måste köpa på mig lite spel härifrån Japan när jag åker hem, tänkte jag. Så det finns en liten YouTube-film som jag la upp också, där man... kan se mig öppna, rycka upp lite Amazon-paket och sådär. Om man vill kolla på vilka spel jag fått. Men ett av dem som jag som kom nyss är Batman Returns. Till Super Famicom. Det kom ju till Super Nintendo också. Som är utvecklad av Konami och kom 1993. Det är baserat på filmen helt enkelt med Michael Keaton och med, är det Danny DeVito som spelar pingvinen, tror jag. Ja. Och det är, man kan säga att det är ett sidoskrollande beat 'em up typ som i Final Fight stil liksom. Man går runt på gatan och lite olika miljöer och bankar på fiender som kommer från höger och vänster ungefär. Och ja, de flesta fiender man slåss mot är typ clowner och sådär. Det har väl också, alltså, det var så länge sedan jag såg den här filmen så jag kommer inte riktigt ihåg vad som, exakt vad som hände. Men det, storyn är väl att pingvinen vill typ försöka sätta dit Batman på något sätt så att, och bli borgmästare eller något sånt, tror jag.
Just
det. Och ja, det är ganska snyggt. Tyvärr kan man inte vara två som man kan i Final Fantasy, men det är inte så konstigt kanske eftersom Batman är själv i den här filmen. Så, men just jag det. Gillar, ja, det hade varit märkligt. Jag kunde vara en annan Batman med typ så här rosa cap eller någonting. Springer ut.
Kunde vara Robin kanske, i och för sig.
Ja. Men han är väl inte ens
med. Nej, han är inte med i den filmen.
Ja.
Nej, den.
Ja. Ja, hur som helst. Det är, det är ganska stora pixlar och det är ganska snyggt. Jag gillar själva designen. Och ganska tung kontroll. Man kan inte springa eller liksom göra någon sån här grej, men du kan ju hoppa, du kan, det finns en knapp att slå med så du kan, ja, ju fler gånger du trycker på knappen så gör du liksom små kombos och så. Och sen också om man går nära någon så kan du ta tag i den, man greppar tag i den och så kan man liksom kasta ner den i marken. Eller om man är nära en vägg, det är ju 2,5D eller vad man ska säga. Mm. Så du kan gå upp mot en vägg och då kan du liksom kasta in den personen upp i väggen istället. Det är ganska kul.
Nice.
Eller, det gör ingen större skillnad från vanliga kast, men det är lite rolig variation.
Mm.
Sen också om det kommer en gubbe från vänster och en från höger så, och det står i mitten då, så kan du ta tag i båda deras huvuden och liksom, slå ihop dem. det är ganska roligt. Så då liksom ramlar ju båda omkull så man köper sig lite tid på så sätt. Och sen det jag tycker ändå man kan liksom använda själva, även om det bara finns en knapp att trycka på, så kan du typ, om du gör, trycker du och typ 4-5 gånger, då gör du liksom en typ 3 slag och sen en spark som en vanlig, en kombo liksom. Men trycker du 3 gånger och sen slutar och sen typ tar du tag i den här gubben istället och sen så att du ska göra ett grepp och sen fortsätter trycka på slagknappen, då håller du fast honom och slår dem. Så då kan du liksom göra att fienderna dör snabbare om du först kör några enkla slag, tar tag i honom och sen kör ett par slag till. Så det går liksom att variera sin fighting lite grann sådär. Sen har man också, ja, sen har man också en sån här batarang som man kan kasta på folk som typ blir förstelnade en stund eller liksom tappar fokus. Så det, och sen kan man ju hoppsparkar också. Eller, sånt. Eller glida på folk, liksom hoppa upp och glida på dem. Så det är ganska, men du hoppar upp och sen svävar på dem, eller vad man ska säga. Öppnar käpen okay. Och svävar på dem. Typ. Så det är ganska liksom enkelt fast ändå lite varierande stridssystem. Så det är rätt nice. Sen jag tyckte det var jäkligt svårt. Jag körde på easy och med 7 liv istället för 3 och liksom 3 continues som är max. Och då lyckades jag ändå liksom jag vet inte om jag använde 2 continues eller något sådär, tror jag, innan jag klarade sista bossen. Så det, och då körde jag ändå 7 liv på varje continue så det, och på easy. Så det, ja, det säger lite om att det är ganska svårt det här spelet. Och annars är det rätt kort. Själva speltiden är typ en timme ungefär. Oj. Bara. Så det är ändå dubbelt så långt som Turtles in Time.
Japp.
Ja, nej, men det är liksom, du spelar, det är en boss per bana typ. Och slutbossen är pingvinen, spoiler. Så det, ja, jag vet inte. Det är, vissa typ så lite hoppmoment där man ska, där du använder din, vad ska man säga, enterhake för att svinga lite grann. Där kan det vara lite ja, svårt första gångerna kanske att lyckas göra det här på rätt sätt, ta tag i, skjuta upp en enterhake i taket och typ svinga sig till en ny plats. Men annars så tyckte jag var väldigt kul.
Men det kan man göra mitt i fighten också då, eller? Alltså...
Nej, det här är bara vissa ställen där, det är tak. För oftast är man utomhus och då kan du liksom inte använda.
Nej, okej.
Du har typ pistolen som man kan använda den, men helt utan mening kan man säga.
Okay.
För det finns inget att ta tag i. Men ja.
Synd att de inte använder det, de kan använda på ett roligt sätt i fighter också då.
Ja, jo, det är sant. Det är bara det går liksom inte att dra till sig fiender eller sådär, utan det är bara
get over here. Typ
ja, exakt. Och göra en fatality. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Nej, men det är liksom, vill man ha ett, det var lite kanske, det kom ett par olika fiender och så, men det är väldigt många sådana här standard fiender som är någon viss sorts clowner som, man ska banka på liksom. Så det, ja, det hade kunnat vara lite mer variation där kanske. Men annars så tycker jag det är rätt roligt faktiskt. Lite svårt vissa, alltså du kan blocka också, men då förlorar du lite liv också. Vissa bossar tyckte jag var lite svårt att förstå typ hur man skulle göra för att lyckas undvika att och liksom förlora mycket liv och så.
Ja, okej.
Men annars så tycker jag att vill man spela ett ja, typ sidoscrollande beat 'em up som inte tar jättelång tid fast som ändå är ganska svårt, så tycker jag man ska prova det här.
Alltså hur kom... Sen, du kan köra du först.
Nej, det var bara att det är lite konstigt, eller vissa bossar när man slagit ner dem så står Batman bara så här, väntar och låter dem fly från platsen typ så här. Så här, helt dumt bara. Okej, jag slår ner bossen. Så ställer jag mig där och bara väntar på att den ska typ hoppa iväg. Liksom. Så bara, varför gör den så? Ja, lite sådana ologiska grejer. Men så är det väl ofta i typ, speciellt de äldre Batman. Ja, alla från de här asgamla Batman-serien med, vad heter han? Adam West kanske?
Ja, just det, den. Ja.
Där är det ju jättemycket sådana där. Så här, jag ska snart döda dig, men först ska jag berätta min hemliga plan. Du vet, sådana,
ja, just det.
Alla de här sådana klassiker.
Det slutade alltid med när han typ höll på att bli dödad eller någonting. Jag bara, ja, så här.
Eller någon jag kommer ihåg något avsnitt där det är någon som, undrar om det är Robin eller om det är Batman, jag kommer inte ihåg, men som ligger på någon brits typ ovanför en liten pool med en alligator eller något, så börjar britsen liksom åka in i väggen så här, mer och mer sen. Så här, till slut ska efter typ en timme ska ramla ner i den där poolen. Ja. Nice. Ja, vad skulle du säga? Hade du något?
Nej, men jag bara undrar liksom, alltså det finns så många såna här typer av spel. Hur kommer det sig att du just liksom hur hörde du talas om det här? Jag knappt hört talas om det här innan.
Nej.
Det kom ut i väst också, eller?
Ja, det ska du ha gjort. Ja. Nej, jag innan jag började shoppa loss och kollade runt lite på så här, typ både liksom Japan, vad säger man, Japan exklusiva spel på PlayStation, Super Famicom och sånt. För det är de maskinerna jag har nu här borta är PlayStation 2 och Super Famicom. Och till PlayStation 2 så kan du spela typ alla PlayStation 1-spel också. Så jag kollade lite på liksom YouTube på lite olika filmer för att hitta, se lite intressanta titlar och så. Men sen kollade jag också på överlag liksom bästa typ så här, Super Nintendo beat 'em ups och sånt, för jag var lite sugen på just sånt. Och då var det någon sajt där de hade rankat det här någonstans. Så det, tänkte jag. Så kollade jag upp det och så kostade det typ så här, 30 spänn eller något, och då tänkte jag det kan vara kul att testa. Jag gillar ju Batman-spelen, i alla fall det Arkham Asylum tyckte jag var nice. Så, och så inte för att det har så mycket med just det här sortens Batman att göra, men ja, jag vet inte. Och då tänkte jag, ja, men det kan vara intressant. Det verkar inte ta så jättelång tid heller att spela. Så det var mest därför, men jag tycker de här spelen är roligast när man kan vara två liksom och springer runt. Men...
Ja, jo. De är gjorda för det liksom.
Ja.
Känns som.
Så, ja. Annars, det var roligt också. Så kan jag tipsa om man är intresserad. Man gillar Batman.
Nice.
Hade du något mer du ville ta upp? Eller?
Annars nej, jag tror jag inte.
Häromdagen, eller igår, eller vad tror jag, så kollade jag runt lite på Steam och sen såg jag att av en slump att Shadow Warrior var gratis att ladda ner och spela nu. Och Shadow Warrior är ett spel som släpptes av eller gjordes av 3D Realms, alltså de som gjorde Duke Nukem-spelen.
Just det.
Och det här kom 1997, så det är samma stil, liksom. Det är sån här first person shooter.
Fast det är ninja, eller hur?
Ja, det är typ något sånt där. Det är lite oklart. Det är ju väldigt så här mycket klysch. Man spelar något som heter Lo Wang. Och sen vad ska man säga? Det är lite väl så här mycket fördomar och lite så här rasistiska undertoner liksom i kommentarer som han fäller. Han ska ju, man vet inte riktigt. Jag antar att han ska typ vara från Kina eller något sånt. För de har gett honom någon sorts brytning som är. Och han pratar om, ja, det är mycket så här one-liners och sånt. Det är väl typ som Duke Nukem. Jag har inte spelat Duke Nukem, men jag har förstått så mycket.
Har du spelat det?
Nej, jag tror inte det. Nej.
Oj,
inte.
Skämshögen.
Är det verkligen skämt?
Ja, alltså det tycker jag nästan. Alltså det, ja, jo.
Okay, ja.
Det var väldigt bra för sin tid också. Men väldigt grisigt också. Men ja.
Jo, men i alla fall. Det är ju, jag kan väl börja med det som är kul med det här. Att, ja, du har ju både ett katanasvärd. Du har såna här shurikens. Alltså kaststjärnor, om man ska säga.
Mm.
Och du kan också ta upp Uzis och du kan liksom få en missil, alltså rocket launcher och lite allt möjligt sån här liksom over the top vapen, så här väldigt sån här arsenal med alla möjliga sorters vapen som är ganska kul, rolig variation till hur man slåss. Jag spelade typ en timme, det var ungefär en bana, så jag spelade en bana och bossen då, kan man säga. Men jag tror att jag fick en ganska bra liksom bild av spelet i stort.
Mm.
Så det som är det typiska är att jag springer runt och fäller jäkla massa så här one-liners hela tiden. Så när man hugger någon i tu med det här katana-svärdet så liksom ser det som att ja, han blir att fienden går i typ två bitar, så han, oh, split personality eller något sånt där. Så det är jättemycket sådär grejer. Och så jag också bara springer ut och skjuter med den här rocket launcher på någon boss och bara, ah, Chinese New Year eller något sånt där grejer. Så det ja, det sådär grejer, så ger ju lite sån här nu liksom, man skrattar åt det, men det är ändå så här, det känns inte helt liksom okej, okay, vissa sådana grejer. Och sen har du också på, ropar kawabanga i roparna. Han ropar när man lyckas öppna en sån här liten lönnfack eller något sånt, ancient Chinese secret. Och andra fraser är såhär, sayonara scumbag. Så det, man vet inte riktigt om det är en, alltså sen också såhär, ninja has no fear eller något sånt. Så man fattar inte det, såhär, är han från Japan eller från Kina? Så det är såhär, ja, så det är mycket såhär stereotypisk liksom. De har gjort en verkligen stereotypisk bild av en asiat, eller måste jag bara, ja, slängt in så mycket klyschor som finns. Och, så det, ja.
Ja, det får man väl tänka på såhär, du vet, hur vad det stod på såhär VHS-filmer på 80-tal när det var såhär Bruce Lee, så bara karatemästaren från Japan typ. Man bara, nah. Eller till och med såhär, karatemästaren från Kina kanske. Alltså man bara, ja, okej.
Nej, det är lite mer väl. Det är ju liksom rasistiskt mot asiater, så är det. Men, ja. Så det är inte, det känns inte så fräscht liksom. Nu kan man ju se på det med någon sorts eftersom det ändå är nästan snart 18 år liksom, gammalt, så kan man ändå se på det nu och säga, ja, det var konstigt på den tiden, men det är typ, det görs ju, visst, det kanske inte gör exakt samma typ av spel nu, men det finns ju mycket sånt här som fortfarande hänger kvar liksom.
Ja, alltså det är inte så mycket som har hänt på den fronten. Nej. Om du kollar på amerikanska tv-serier och sånt.
Ja, exakt.
Jag är jätteförändringsfientlig mot asiater och, alltså tänk bara på typ Heroes liksom. Den japanska huvudkaraktären där han porträtteras liksom. Alltså,
han har inte sett, men
nej, men det är bara, alltså kolla alla filmer liksom. Actionfilmer, det är ju fortfarande samma grej liksom.
Ja. Ja, jo. Så det här, det spelar ju på lite grann den, liksom, den bilden, tyvärr. Det var väl det som... Ja, det är negativt. Det finns säkert ännu värre kommentarer om man spelar längre, antar jag. Det är ju lite... Problemet med de här spelen är ju att det är ganska låg så här framerate, eller liksom uppdatering på bilduppdateringen. Så när fienderna, det är svårt att se exakt hur långt ifrån en fiende är en själv. Mm. Så när man närmar sig, liksom, det, helt plötsligt så är det typ så här bakom en, eller liksom, det går väldigt fort. Så, där. Så det är svårt att vara så exakt i kontrollen, tycker jag. Det är lite jobbigt. Men annars så, alltså jag dog på den där bossen jag mötte flera gånger, men ändå så, det är också den här typiska, det som jag eller vi ofta pratar om, att det är så här lagom svårt som man liksom vill fortsätta, en gång till, mm. vet, sådär. Och då går det liksom fort att ladda om och allt sånt här förstås, för att det är så, ja, det är inte så grafiskt krävande och sådär. Så, det var ju, utmaningsmässigt så är det är ganska svårt. Jag körde typ på näst eller på normal eller sånt, men ändå är det är lätt att typ dö av ett skott eller något sådär, olika fiender. Okay. Så det gäller att in och spara hela tiden också, som jag tvungen att göra också. Och det här spelet kraschade också hela tiden. Aha. Eller flera gånger, så det, jag vet inte. Det här, det roliga, man kör ju det här i dos liksom. Du öppnar upp en sån här dosbox eller heter, så det ser verkligen ut som, det är som att du startar från dos-prompter liksom, när du kör igång det. Så jag vet inte, det, antingen är det något strul med min Mac, eller så är det bara att de här lite äldre spelen, jag vet inte, Steam är inte optimerat på rätt sätt eller något sånt med dem. Jag vet inte.
Jag tror att din Mac försöker säga något till dig, David.
Ja. Ja, vi får se. Jag ska kolla om det är något problem. Men det går liksom snabbt. Det är ganska roliga vapen, så det, och utmanande. Så det kan vara kul då, om man bara vill spendera någon timme eller så på att spela. Annars, jag tror det kan bli lite enformigt om man spelar igenom hela spelet. Jag tror det finns 10 banor eller sådär.
Jag har för mig att det här, alltså det fick inte något jättebra mottagande när det kom, för mig. Just för att det var väl samma motor som Duke Nukem 3D, antar jag, och sådär.
Ja, det ska vara.
Men att det var liksom, nej, jag vet inte. Jag vet däremot att det är eftertraktat, alltså originalförpackningen, eller så här, spelet i den. Det är många som vill ha det liksom. Men jag tror inte att spelet ansågs väl inte vara superbra när det kom. Nej. Det var kanske lite föråldrat då redan.
Ja, nej, det känns ju lite gammalt, alltså 97. När kom GoldenEye, var det typ någonstans där också? Om man jämför så är det ju liksom, alltså 97, något sånt där. Det är väl runt samma tid. Och då känns det här väldigt gammalt om man jämför med GoldenEye. Liksom, rent liksom, med hur man kan... Själva spelmekaniken är ju liksom run and gun. Liksom. Det finns ju inte så mycket taktik. Allt, utan du kan springa och gömma dig bakom en hörn för att undvika att bli skjuten. Och så där, men det är inte så mycket taktik annars. Liksom, och så mycket så smarta fiender. Och så.
Nej.
Yes, så jag kan förstå att det kom nog lite väl sent också, tror jag. Och sen den här... Ja, men det har kommit en uppföljare, eller en reboot, eller man ska säga, typ för ett år sedan, bara till PS4 och PS3 eller något sånt. Det kanske finns till fler format, men... Och det verkar ha fått... Jag såg bara någon IGN-recension där de skrev att det är fortfarande kul, men rasismen är borttagen. Det kan ju vara bra. Det såg hyfsat snyggt ut och sådär. Så jag blev lite sugen på att testa det, just för att om man vill ha ett sånt spel som är mer bara hack and slash typ i första persons vy. Om man inte vill ha något som liksom kräver jättemycket strategi och sånt, så kan du nog liksom bara vill ha action, så skulle det kanske kunna vara kul att testa.
Men
man kan... Ja.
Jag tänker bara liksom bandesign, om du tänkte lite på det där. Var det som de här klassiska, som jag kommer ihåg, Duke Nukem 3, det var Doom, att det var liksom, det var korridorer och du gick på ett plan hela tiden. Det var liksom ingen vertikalitet, ingenting sånt som man började göra sen i den typen av spel, utan det var liksom bara korridor på korridor på korridor och sådär.
Eller det är utomhus ibland också. Det är inte, alltså, de flesta fiender du möter kommer ju liksom rakt framifrån typ, men det men du kan ju, det är inte som i de äldsta Doom där man inte kan styra liksom vertikalt sikte och sådär, utan du har ju ändå, du kan ju liksom sikta upp och ner och sånt med mus, med
men, musen. Men är det något gameplay där uppe liksom? Eller är det fiender där uppe, eller kan man gå uppåt liksom? Eller är det någonting sånt?
Ja, men i vissa ställen så är de liksom lite mer under än och sådär också. Men det är ju lite, det är ganska mycket springa i korridorer, sen trycka på någon, hitta en nyckel som öppnar, så man kan öppna en dörr på ett annat ställe och sen något litet pussel här och där. Så det, ja. Nej, men det är väl ganska standard liksom. Det kan vara roligt. Jag spelar mest för att testa liksom, få en historielektion i hur det var på den tiden, man ska säga. Det är lite småroligt, men just det här, man kan använda ett svärd också, det är ju lite annan fighting-stil också. Nu kanske det är, alltså, många FPS har ju, då har man ju bara springa runt med skjutvapen liksom, men det är ju en lite annan mekanik när du kan köra mer vad ska man, up close liksom. Ja, combat och snäggare.
Ja, hur funkar så, det? Men det funkade bra alltså i FPS. Alltså,
ja det, som sagt, det är svårt att se liksom, komma exakt i rätt läge för att hugga någon. Det är ju ofta att de fina typ kommer antingen precis bakom en eller precis framför det, så det är ju inte, det var inte optimalt för det, men det är ett effektivt svärd man har. Det är liksom ett, två hugg så dör ofta finare fort. En annan grej som är lite kul är att när du kastar de här kaststjärnorna så kan du plocka upp dem typ där de har satt sig i väggen ibland. Jag vet inte, det verkar inte vara alltid, men på vissa ställen var det så. Så det är ju nice.
Det är coolt.
Det fanns ju inte i de äldre sådana här spelen i alla fall.
Nej.
Så du kan återanvända dem.
Har man begränsat antal också då, eller hittar man jättemånga?
Alltså det konstiga när jag spelade var att jag såg typ ingen, inte mycket liv jag hade, inte mycket ammo jag hade eller någonting sådär. Men i de gamla screenshots jag sett, då har man visst haft det. Men jag lyckades inte ställa in det någonstans, jag hittade ingen inställning för det. Så jag liksom sprang runt bara utan någon hud alls. Men det har ju begränsat med ammo, så det plockar ju i alla fall med de andra grejerna, men jag vet inte hur det är med de kaststjärnorna, men det borde ju vara begränsat tycker jag. I alla fall.
Right.
Så ja, det var väl allt jag hade att säga om det. Det är ju gratis som sagt, så det kan vara, ja, om man är sugen på att få en liten historielektion så tycker jag det kan vara värt att lägga någon timme på. Ja. Då kanske vi ska lämna över till Linus för ett Linus-tips. Linus tipsar om ett spel. Eller något annat han gillar. Hur som helst, det blir aldrig
fel. När man tipsar om något man gillar. Hallå vänner, Linus här och dags för ett nytt tips. Jag hoppas alla har återhämtat sig från det här årets E3 som var helt fantastiskt. Jag menar, The Last Guardian och Uncharted 4 ser ju helt fantastiskt ut. Och många andra titlar. Den här gången tänkte jag faktiskt ha ett spelrelaterat tips. Och det är ett litet annorlunda tips från det jag brukar ge. Men jag tänkte faktiskt tipsa om en spelstudio och inte ett specifikt spel. Utan en spelstudio, en svensk spelstudio som heter Simogo. S-I-M-O-G-O. De gör iPhone-spel. Ja, de har gjort, jag tror de har gjort några för Android också, PC och Mac. Men framförallt iPhone-spel. Där varje spel har en egen, helt egen spelmekanik. Egen storyline. Och helt egna estetiska drag. De har ett jättevarierande spelbibliotek. De har bara gjort 7 spel tror jag där. Men alla är verkligen sina egna identiteter. Till exempel Gearwalk som är ett skräckäventyr i första person. Hur coolt är inte det? Eller Device 6 som är som en interaktiv textäventyr. Lite svårt att förklara, men också jättecoolt. Eller varför inte Beat Sneak Bandit som är ett rytmbaserat stealth-spel. Ja, ni hör ju, det är ju hur mycket häftiga idéer som helst här. Så de, jag tycker verkligen ska titta in dem på iTunes och andra ställen där de finns. De är helt fantastiska. Och det som är det coola med de här personerna är att de bara är två stycken som gjort alla de här spelen. Och ändå lyckas de ge ut spel med så bra kvalitet och finslipning, så man förstår inte riktigt hur de bär sig åt. Men titta in simogo.com eller ja, de på iTunes, och speciellt spelen Yearwalk och Device 6. Ja, det var nog det jag ville tipsa om. Så får ni ha en så himla bra sommar om vi inte hörs innan hösten. Ja, tack för mig, hej.
Ja, då tackar vi så mycket för det tipset. Och med det så börjar avsnittet lina mot sitt slut. Vi kan väl tacka för att ni har lyssnat och säga att ni får gärna, som sagt, tipsa oss om fler skämshögenspel. Det är något ni tycker vi har missat eller som vi borde spela, eller något ni önskar att ni borde ha spelat. Så får ni gärna tipsa oss. Vi finns på facebook.com/insnoad. Twitter heter vi insnoad. Ja, och vår hemsida är insnoad.net. Maila oss på insnoadpodcast@gmail.com.
Yes.
Det var väl allt vi hade för den här veckan, så får vi tacka så mycket för uppmärksamheten och på återseende nästa gång. Tack så mycket, hej då!
Tack så mycket. Hej då.